Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 4 med Staffan
och Sara.
Hur har veganveckan varit?
Vi har träffat en vegan.
Hur var det för dig?
Det var lite nervöst innan själva mötet, men när vi väl träffades var det jättekul.
Vi träffades på en neutral mark.
Vasaparken.
En park i Västerås. Nej, men det var trevligt. Han hade ju hört podden och hört av sig och ville träffa andra veganer.
Det vill ju vi med, så ja, att vi är ju jätteglada.
Nej, men han var ju supertrevlig. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Något mer? Vi kollade ju på Morden i Midsommar igår.
Ja.
Jag tittade under protest, måste jag säga.
Du tittade ju inte ens.
Nej.
Du höll ju på med din telefon. Jag tittar på Morden i Midsommar.
Och du skäms inte för det?
Nej, jag skäms inte. På tisdagar på ettan, på onsdagar på trean. Klockan 9.
Du har ingen liv, Sara.
Nej, men, nej, det har jag ju faktiskt inte. Men jag tycker att det är så nostalgiskt och så. I alla fall så tittade vi på Morden i Midsommar. Och det var en vegan med i avsnittet.
Jag lyfte blicken från min telefon.
Det var ju skitkul. Vi hoppades att det var veganen som var mördaren. Men det var det inte.
Jag tyckte det var kul hur han porträtterades. Jake hette han, va? Han höll sig lite som i... Jag vet inte. De var ju en by såklart i Midsommar där. Och han höll sig i utkanten. Han var alltid på något fält. Ja, eller i en skog.
Smög omkring i naturen.
Men lite så här orakad.
Ja, bara filma honom lite ibland. Det var ju liksom... Ja, man kanske skulle ta det från början egentligen. Lite om morden. Nej, du vill inte prata om det.
Nej, det blev verkligen inte liksom bra.
Men det var ju så här, man skulle ju tro att det kanske var någon, så här någon djurrättslig mördare på G. För att alla som mördades var knutna till det lokala mejeriet i byn.
Och osttillverkningen.
Ja, de var liksom mördade med redskap inom, alltså, osttillverkningen.
Så, ja, den första kvinnan.
Första kvinnan har varit mördad med en ost, en hård ost. Och så,
alltså, jag ville skriva manus till Morden i Midsommar.
Ja, det var härligt. Men i alla fall, den här veganen Jake, han fick ju ett... Ja, det var väl någon minut, en scen liksom, där han fick tala fritt och berätta varför det var fel med...
Ja, och liksom upprört och liksom helt, inte lugnt och sansat, utan han var ju liksom slags...
Ja, han var hysterisk.
Hysteriskt extastillstånd pratar om han, om hur hemskt det var att kalvarna togs från...
Halkalvarna. Det var väl det som var det värsta, de mördas direkt liksom. Det var så han sa det.
Jo, men det också, han var ju dömd också för skadegörelse och hot.
Ja, just det. Han var ju legist.
Ja, men det var så tydligt att en vegan är inte som alla andra, utan det är den här personen i utkanten som är lite labil och som dessutom är kriminell.
Vid ett tillfälle då stirrade han ju in, det var ju sent på natten, det var ju filmat i någon kvinnas kök. Så helt plötsligt så ser man någon som bara stirrar in i köket. Det var han. Jag vet inte vad han gjorde liksom.
Nej, han bara höll sig alltså, utkanten av historien.
Ja, men alltså han hade ju ingenting. Man fick ju aldrig reda på varför han smög omkring.
Nej, kanske inte. Nej, men hans enda funktion var ju att vara den som man först skulle misstänka låg bakom det här. Eftersom han liksom var lite djurrättsaktivist.
Ja, det förstår jag. Men jag tyckte ändå att de hade kunnat komma på något bättre han skulle göra än att gå omkring i naturen. Och typ stirra på folk. Hoppa framför bilar gjorde han ju också.
Hur som helst, när man ser en sån där grej så är det lätt att förstå att människor har fördomar.
Ja. Har du någonting att tillägga om veganveckan?
Jo, jag har en grej till. Jag var på affären och skulle köpa chips. Och bredvid chipsen så finns det ju korvar, ölkorvar och rökt korv och så. Och då tittade jag på korvarna och tänkte, åh vad gott med en korv. Och så gick jag åt det hållet.
För att, eller?
Ja, jag trodde att det var att korvarna var gjorda av växter. För att det är de enda korvar jag äter just nu. Och eftersom jag såg en korv tänkte jag, vad gott, den kan jag äta. Så ungefär i en sekund så var hela världen vegansk för mig.
Du bara befann dig i den veganska utopin helt plötsligt.
Precis. Sen insåg jag att de inte alls var gjorda av växter utan att de var gjorda av djur. Och så var jag tillbaka i den verkliga världen. I förra avsnittet så efterlyste vi ju era veganhistorier. Om hur det gick till när ni blev veganer. Och därför kommer vi nu införa en ny programpunkt som heter... Så blev jag vegan. Ja, vi har inte fått in så där jättemånga historier, ska jag väl säga. gått lite trögt.
Ja, du vart ju lite orolig att ingen skulle skicka in någon historia typ dagen efter att vi hade lagt ut avsnittet.
Ja, så kanske det var jag. Men, det var ju stadsfestival i Västerås vid det här tillfället. Och då visste jag ju att Djurens Rätt var där med tält och värvade medlemmar. Så då tänkte jag att ja, där borde det finnas en och annan vegan. Och minsann, 2 av 3 i tältet var veganer. Så att jag gjorde en intervju med dem. Och vi ska nu få höra Jonas Lind berätta om hur han blev vegan.
Så att jag fick skaffa en tjej för 2 år sedan. Då var vi båda blandätare eller köttätare. Jag bodde i Västerås och hon bodde i Skåne. Så flyttade hon hit. Hon kände inte så många, hade inte så mycket att göra om dagarna. Så hon satt mycket vid datorn. Surfade runt lite, kollade lite filmer och sådär. Och då kom hon in. Vi har alltid varit mycket miljöinriktade och sådär, medvetna. Så hon kollade mycket med miljö och så kom hon in på det här med djur och sådär. Sen när jag kom hem om dagarna så... Och titta här och titta vad jag hittat. Och så var det mycket om djur och djurrätt och köttindustrin och hur man behandlar dem i med tester och allting. Och sen efter vi hade sett det där, det tog bara ett par dagar liksom, vi hade kollat på allt det här, filmen och artiklarna. Så var det bara, nej men fan, det här håller ju inte. Så här kan vi inte ha det, fan, hur djuren behandlas, så här kan vi inte leva. Och så var det bara över natt liksom, så där så slutade vi äta kött liksom, bara nu ska vi avveckla det här helt. Och sen inom ett par månader så var vi båda veganer. För liksom, nej, vi såg det där sen på ett par dagar, bara, nej det här håller inte, det går inte, vi måste sluta.
Och hur har du känt sen du blev vegan då?
Underbart, det var hur skönt som helst. Och kul att lära sig nytt, för man visste ju ingenting i början. Det var också så här, men vad äter de då liksom? Men sen lärde man sig mer och mer och det finns ju hur mycket som helst. Och det var så kul att upptäcka och lära sig allt nytt och lära känna alla människor och hur det fungerar. Och sen dess har jag bara tyckt att det är kul och liksom vilja få andra och göra samma sak liksom.
Jag tycker det är imponerande med människor som går från att liksom äta kött och äta alltihopa. Som liksom direkt börjar ifrågasätta allt. Eller vad ska man säga? Som går från köttätande till veganism.
Ja,
börjar inte... tänka i de banorna direkt och hoppar över. Lagt då på grejen.
Ja, eller och inte börja dra ner lite grann på köttet eller kanske äta lite mindre eller något sånt där. Som...
Ja, bara bort.
Mm. Härligt. Det är ju så att man kan bli vegan på många olika sätt. Alla veganer har sin historia. Alla är unika.
Yes.
Men den amerikanska filosofen Tom Reagan, han har identifierat 3 huvudsakliga vägar till veganism kan man säga. Eller egentligen 3 olika sätt att få ett djurmedvetande. Det är hans uttryck. Och så delar han in alla som har ett djurmedvetande i 3 grupper. Och den första gruppen kallar han för Da Vincianer. Uppkallade efter...
Leonardo da Vinci.
Känd från Da Vinci-koden.
Ja, dålig.
Får jag inte dra det skämtet?
Gör det.
Ja, jag börjar bli gammal. Jag tycker att det här är roligt. Men vad har vi på Leonardo?
Ja, vad har vi på han? Konstnär, uppfinnare. 1400-tal. Mitten, sent, tidigt, det vet jag inte.
Nej. Ja, i alla fall då. De här Da Vincianerna. Det är människor som är födda med någon slags djurmedvetande. Som har en självklar relation till andra djur direkt. Och som, ja, som bara fattar grejen. Och så fort de får reda på var kött kommer ifrån så vill de inte ha någonting med det att göra. Det är fullständigt otänkbart att äta kött.
Men de som hör till den här gruppen då, de har liksom blivit det vegetarianer eller veganer då i ung ålder?
Mm.
Eller?
Ja. Mm. Och sån här var ju då Leonardo da Vinci då. Han åt tidigt vegetarisk kost av etiska skäl. Och han kallade människans mage för en grav för alla djur. Och han hade även så här veganvibbar. Han sa bland annat att den mjölk som görs till ost är tagen från djurens små barn. Alltså jag tycker det är coolt med så här gamveganer.
Mm.
1400-talet. Mm. Man tänker ju alltid att det är något modernt och någonting som har pågått bara senaste liksom 30-40 åren, men folk har varit igång längre än så.
Yes.
Men ja, de här davincianerna är ju då väldigt få. Nästan inga alls i princip. Men vi har fått en kommentar från Isabelle för ett tag sedan. Hon skulle möjligen kvalificera in i den här gruppen. Jag ska läsa vad hon skrev. Jag önskade som liten att jag var allergisk mot kött. För mig fanns det alltid en tydlig koppling mellan djur och kött. Och när jag som 9-åring fick höra talas om vegetarianer, att man frivilligt kunde välja att inte äta kött, så blev jag direkt vegetarian. Det där är ju ganska häftigt.
Mm, verkligen.
Men du berättade ju också lite grann om att du även som barn hade någon slags känsla för att det var fel.
Jo, fast inte riktigt så stark. Det hade jag ju ändå inte. Kände jag att det var fel, men...
Ja, men jag tänker att det är det som är skillnaden då med den här Da Vinci-gruppen då. Att,
de är liksom övertygade.
Ja, och även när folk säger att jo, men du ska fortsätta äta kött och så bara, ni skojar.
Mm.
Det tänker jag inte alls göra. Ska vi ta nästa grupp?
Mm.
Ja. Den andra gruppen, det är då de som är med om en särskild händelse och plötsligt får ett djurmedvetande. Att ett husdjur dör kanske, eller någon olycka. Det kan vara att man ser en film eller får höra något, någon säger något. Man kanske
kan bevittna en slakt eller något sånt där.
Ja, det kan det också vara. Mm. Läser en bok. Alltså. Men hela grejen att det är som en strömbrytare. Först ingenting och sen bara... Och sen plötsligt då, så ska det här bara vakna till då, det här medvetandet. Lite var väl så kanske med Jonas Lind där som berättade tidigare.
Ja, för det gick ju relativt fort, tänker jag.
Ja, men han beskriver det som att de såg videon och sen bara direkt. Det här håller inte, vi lägger ner. Även den här gruppen är väldigt liten. Och den absolut största gruppen kallar han för bökare.
Vad trist att tillhöra den gruppen.
Ja. Ja.
Bökar, fulaste ordet också.
Ja, men man förstår vad jag menar. Någon som bökar runt.
Vänder ut och in och försöker hitta.
Ja, man börjar fundera lite grann. Man kanske pratar med någon vegetarian, vegan. Man ställer en fråga. Man får ett svar. Det går lite tid. Man kanske läser en broschyr. Kollar lite på nätet. Drar ner lite på animaliska produkter. Börjar äta lite mera kött igen kanske. Börjar prata med en vegetarian. Pratar med andra. Läser lite till. Försöker hitta argument. Funderar. Och håller på. Bökar runt. Och långsamt, långsamt så ställer man om sig då till ett djurmedvetande och veganism. Och det här är en process som kan ta flera år eller sådär. Tills den dag. Och det här säger han så snyggt, Tom Reagan. Han säger att så slutligen kommer en dag när vi ser oss i spegeln och till vår förvåning ser en djurrättsförespråkare titta tillbaka på oss. Så var det väl för oss?
Fint. Ja, så var det ju.
Trist att tillhöra den här gruppen,
nej,
så
jag gör inte det. Jag önskar att de andra är ju mycket coolare att tillhöra.
Ja.
Det är ju tristaste.
Ja, men det är väl så vi människor fungerar mest, att man... Eller hur tänker du?
Jo, nej, men det är väl så.
Mm. Men han säger också att det här är ju tre urtyper och att det finns många fler möjligheter och blandningar av de här grupperna och så vidare.
Men fortsätt att skicka in era veganhistorier, även om ni inte tycker att de är så superhäftiga. Eller ring vår telefonsvarare.
021 495 0255.
Som ni säkert redan vet så vill regeringen införa ett förbud mot tidelag. Ska jag citera Eskil?
Ja, det tycker jag.
Vi föreslår att det ska bli ett exakt förbud mot sexuellt övergrepp mot djur. Vilket är efterlängtat av alla djurägare men även av svenska folket. Säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson till Ekot.
Och det är väl utmärkt att man inför en sån lag?
Ja, för det borde innebära att svenska mjölkindustrin kommer att läggas ner i januari 2014.
För det är ju så, som ni säkert känner till, att en ko insemineras ungefär en gång varje år för att få en kalv och börja producera mjölk. Det går ju till så att någon stoppar in armen i ändtarmen på henne och lokaliserar livmodern. Och samtidigt då med andra handen så stoppar man in ett rör i slidan och försöker lirka så man hittar rätt med livmodern så man kan spruta in sperman. Om inte det här är ett sexuellt övergrepp, ja, då kan vi undra vad ett sexuellt övergrepp är för något.
You have mail.
Veganpost.
Vi har fått ett mail som är undertecknat nybliven vegan. Jag läser. Hej, jag undrar hur veganer tar ställning till husdjur. Är det fel att ha en råtta i bur, fiskar i en skål och låta en hund/katt leva inomhus? inom parentes, även om det finns utekatter. Är det hemskt att ha hund i koppel? Är husdjur slavar till vårt sociala behov? Eller är det en familjemedlem? Vad tycker ni?
Först ska vi väl tacka för brevet. Tack så mycket, nybliven vegan. Jag blev lite nervös när vi fick det här.
Ja.
Alltså jag vet, jag läste någonstans det här att... alltså när det gäller... Det är två saker där man liksom inom djurrättsrörelsen och bland veganer har lite olika åsikter och som är lite sådär, lite fight om. Det är ju dels synen på laktovo-vegetarianism. Och där har vi redan varit och petat runt. Och den andra biten är ju då husdjur, hur man ska se på det.
För det första så kan ju inte vi tala för alla veganer.
Nej. Nej, men som frågan är, alltså vad tycker veganer om husdjur? Det finns inget svar på det. Antingen tycker man att det är försvarligt eller så tycker man att det inte är försvarligt. Det finns ju olika ståndpunkter om det. Men däremot, jag tror ändå att de flesta veganer, i alla fall de som är av djurrättsliga skäl, är emot djur i bur. Generellt. Tror inte du det?
Jo.
Jag tänker fåglar i burar, råttor i burar, akvarium och såna här saker. Det är bara så uppenbart att djur inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende i den miljön.
Ja, du har ju haft fåglar.
Ja, nej, min sambo, hon har ju alltid haft fåglar ända sedan hon var liten, såna här nymfparakitter i burar med olika namn och så. Så ända sedan vi var tillsammans för en herrans massa år sedan så har vi alltid haft de här fåglarna. Nu har de tyvärr dog Ebba, den sista. Hon dog för någon månad sedan eller så. Men jag vet ju ändå, alltså redan tidigt för 10 år sedan, när man ser de här stora, de här burarna, det känns fel. Rent instinktivt. Och jag menar, det här var ju under en period när jag åt ägg från fåglar som var betydligt större än nymfparakiter och som levde i betydligt mindre burar. Men ändå så, men det är väl uppenbart, det är väl det där att fåglar ska flyga. De ska inte begränsas. Det är väl som en symbol också. Jag känner mig som en fågel i en bur och så vidare. Eller vad tycker du?
Ja, absolut.
Nej, och sen har vi det här med hundar och katter. Och jag tror, jag misstänker, alltså vi känner ju för få veganer. Vi vet ju liksom inte riktigt hur snacket går, hur man tänker. Men jag bara gissar. Om jag gissar så tror jag att det handlar om hur man ser på ordet utnyttja. Om man tror att det går att ha hundar och katter utan att utnyttja dem. Och man kan leva ömsesidigt då, sida vid sida. Och då tror jag nog att många skulle svara ja på det.
Ja, det tror jag med.
Men om man tänker djurrättsligt så är det svårare att svara ja.
Ja, men alltså det är som om en hund som ett exempel.
Ja.
Men det är väl själva, jag tänker så här, beroendeförhållandet. Det är väl det som är problemet. Alltså även om man tar hand, vad ska man säga, en hund är beroende av sin matte eller husse för allt liksom, för att kunna äta och för att kunna gå på toaletten och få kärlek och omtanke och
gå ut.
Ja, men det var ju så här, gå på toaletten, ja. Tänka, gå ut, ja, men få motion, allt det där. Man har ju en makt över den hunden. Vad ska man säga?
Ja,
det,
ja,
men, det är mitt problem att det är liksom...
Jo, men det är ju det som är problemet. Och jag tror att det går tillbaka till den här
alltså... Hundar, det måste jag väl säga. Hundar är ju liksom, de är ju avlade för att liksom vara beroende av en människa.
Ja, men det är ju det som är grundproblemet med hela domesticeringen. Och domesticering, det är förstås när man tar en art som lever självständigt i en miljö som den är anpassad för och som kan klara sig själv. Och sen avlar man på den genom århundradena och förändrar egenskaperna och så att de ska passa mer vilka syften människan har, och så till slut så har man någon slags underart som är helt beroende av människan och bara finns till för människans skull. Typ exemplet är från varg till hund, och så står man där och till slut med en art som hundar som är fullständigt beroende av människor. Och som då inte längre finns till för sin egen skull. Utan den finns till för vår skull. Men du har ju en hund.
Ja, Bobby. Jag köpte henne som valp för 4 år sedan. Och jag hade inte gjort det idag.
Nej.
Bobby är en familjemedlem. Mm. Så att jag ångrar ju inte henne på det sättet. Men hade det varit idag och jag skulle vilja ha en hund, så skulle jag adoptera en hund. Ja. Jag skulle inte köpa en ny. Jag vill inte att aveln av hundar och katter fortsätter. I en vegansk värld så kommer det inte finnas, för mig, så kommer det inte finnas några hundar eller katter. Eller husdjur, mm, överhuvudtaget. Men så länge de finns så är det ju familjemedlemmar.
Ja, och så länge de finns så har man ju ett ansvar för dem också. Det är inte så att vi skulle förespråka att avliva några djur. Nej. Absolut inte.
Det är många som tror det. Ja.
Tvärtom, det är ju att man ska ju såklart uppmana till att man ska ta hand om. Adoptera djur och djur som far illa och att de kan hitta nya hem och sådär. Det är ju alldeles utmärkt. Jag tänker också att det finns liksom utvidgade moraliska problem på grund av domesticeringen. Alltså, ta det här med maten till våra husdjur. Där hamnar vi ju i någon slags konflikt. Med hundar är det enkelt. De är ju naturliga allätare. Så där är ju bara att ge. Finns ju vegan hundmat. Och de klarar sig utmärkt på det. Men med, alltså, katter är ju en annan femma.
De är ju rovdjur.
Men även där så finns det ju kattmat som är gjord på växter. Det här är jag ingen expert. Men vad jag förstår så är det tydligen så att när det gäller hankatter så går det ganska enkelt att ställa om till en helt vegetarisk kost. Men när det gäller honkatter så kan det vara lite svårare. De kan bli sjuka om de inte får animaliska produkter. Men det där vet andra mycket mer om än vad jag vet.
Jo, om man är inne katt, eller om man har en katt. Ska det vara inne? Mm. Eller ska det vara ute? Om den är inne så är det ju verkligen fråntagen.
Alla
möjligheter till att liksom utöva sitt naturliga beteende. Med den ute så resulterar det i att fåglar, råttor och möss blir dödade.
Och det tycker jag är ett större problem egentligen.
Jag tycker det är så sjukt svårt liksom, för det är jävligt sorgligt att en katt inte ska få vara ute. Vi har ju ställt till det för oss som fan.
Ja, vi har det. Alltså, det finns ju inga lätta svar på sånt. Jag menar, egentligen, vad är det för skillnad mot att släppa ut en katt, en citat mördarmaskin, jämfört med att gå ut själv och typ skjuta de här djuren som katten skulle ha dödat? Det är ju egentligen ingen skillnad för de djuren som dör. Samtidigt,
vi vill ju också säga, alltså, det är inga konstigheter med rovdjur i dess naturliga miljö.
Nej, självklart inte.
Men det kan man behöva säga bara.
Ja.
Vi vill ju inte omvända.
Det känns hela tiden man tassar på tå här hela tiden och bara liksom,
får man säga. Ja, men ändå för jag bara orkar inte så jobbiga. Vad ska man säga? Jag orkar inte jobba så missuppfattningar.
Nej, det är bara onödigt.
Ja, nej, vi vill inte göra liksom rovdjur till veganer, det är liksom.
Nej, det är det här att vi har fött upp rovdjur som vi släpper ut i naturen för att ta koll på andra som blir ett problem.
Där de har ingenting att göra här.
Ja. Ah. Svårt ämne det här alltså.
Det är det.
En sak som jag tycker gör det extra svårt med husdjursfrågan, det är ju att människor som är blandkostare, som äter allting, för dem är ju det här är ju fullständigt obegripligt för dem.
Ja, och det var fullständigt obegripligt. Jag kan inte prata längre.
Mm.
Ja, för mig var det också fullständigt obegripligt förr.
Alltså, ja, nej, men jag tänker, om någon hör talas om en vegan, då ringer varningsklockor, det här är en galenskap. Men om den här veganen börjar säga att den är mot husdjur, då är det ju psykiatrisk klinik nästa på den personen. Alltså. Så tror jag man tänker. Men om man på något sätt ändå kan rättfärdiga för sig själv att det är okej att köpa en grillad kyckling på Ica, varför skulle det då inte vara okej att ha en hund som man behandlar 75 000 gånger bättre än den här kycklingen? Därför rent strategiskt kan man säga att det är dumt att prata mycket om husdjur med köttätare och hur man ser på det. Nej.
Alltså,
man måste väl vara liksom ärlig med vad man tycker.
Ja, får man frågan så är det klart man säger. Men det är kanske inte där man driver. Just av anledningen också. Att jag tror att det är inom livsmedelsindustrin vi har boven i dramat liksom ändå.
Mm.
Skulle det avskaffas? Det här är en senare fråga.
Ja visst. Och Och nu är det äntligen dags för del 2 av Vardag med veganen. Våran programpunkt där vi försöker krossa fördomarna som finns mot veganer och visa att veganer är vanliga människor. Förra avsnittet fick vi höra om hur veganen borstade tänderna. Och i det här avsnittet ska vi få höra veganen spela tennis.
Rulla bandet.
Vardag med veganen.
Del 2. Veganen spelar tennis.
Vardag med veganen.
Vi har ordnat så på hemsidan att man kan få ett mejl när det kommer nya avsnitt. Och det kan vara bra för dem, tänker jag, som lyssnar mest via hemsidan och inte via någon poddspelare. Så då i högerspalten på hemsidan under hur funkar det, så kan man gå in på prenumerera via e-post. Och skriver man in sin e-mail där, och så fort det kommer ut ett nytt avsnitt så får man ett mejl och får reda på det. Ifall man vill veta det.
Smidigt.
Annars är det tack och godnatt.
Ja, nu är det fan godnatt.
Fortsätt mejla, kommentera, ring telefonsvaran. Ni vet allt det där vid det här laget. Och
om du inte är vegan, bli vegan.
Hej då.
Hej då.